Ja, den sången kom så starkt till mig igår, så jag beställde den idag innan jag skulle predika. Vi var samlade hemma hos oss en stund vid mat och gemenskap, några våra vänner. Och precis efter vi hade ätit så fick Inga-Lills syster ett telefonsamtal från sin chef som meddelade att en av hennes arbetskamrater hade hastigt fått sluta sina dagar. Väldigt oväntat. En man i sina bästa år i 40-årsåldern. Mitt under arbetet. Och jag blev så... Man blir ju alltid påmind sådana gånger om hur obeständigt vårt liv är. Att vi inte har någon som helst ska säga säkerhet, att vi har vetskap om hur vårt liv kan ta slut vilken stund som helst egentligen. Så att man behöver ju verkligen rannsaka sina förehavanden och sitt liv. Och efter den där telefonsamtalet att säga, så har det ringt i mina öron och i mitt sinne just de här tankarna omkring vad som är väsentligt och viktigt. Och ibland så tror jag ju att Gud kan tala till oss just genom såna här händelser som vi möts av. Förstås både sorgliga saker och lycka och glädje, skutt som vi kan ta i livet. Så kan Gud få vara där och påminna oss om viktiga saker. Och jag kände så här inför ett årsmöte där man ska på något sätt göra ett nytt avstamp inför ett år som ligger i stort sett oplanerat och oskrivet blad framför oss. Vad ska vi fylla det här året med? Och det brukar ju bli så när jag ska göra våra församlingens programblad, att jag tar det programmet som ligger från förra året, den här tiden, och så gör jag bara förändringar i det. Det blir som en mall. Och ibland så är det är på gott och ont att det ligger en färdig mall och man ska ändra datum och få det att stämma någorlunda med hur vi har tänkt det för det här året och den här starten och det här nya året. Men hur lätt det är att man gör ett läskpapper och så tar man samma modell som man hade förra året. Och vi frågar ju oss ofta, hur gjorde vi förra gången? För vi vet att vanans makt är så oändligt stor att få oss att göra som vi gjorde förra gången. Det är ju så enkelt. Då vet vi hur det blir. Och så Mose drabbades av den där anden av vanans makt att göra som han har gjort förut för att vara säker på att det blir som man vill och som det blev förra gången. Men hans misstag att göra som han gjorde förra gången och inte göra som Gud hade sagt, det blev ett hinder för honom att få komma in i det förlovade landet. Men ni vet, när han skulle slå på klippan för att få det där vattnet. Och han gjorde ju det första gången och det blev så lyckat resultat att vattnet strömmade fram och folket fick dricka sig otörstiga. De här tjurskallarna han hade med sig från Egyptens slaveri, de blev ju ganska fort gnälliga och började kritisera för en det ena än det andra. Och så blev man förstås törstig när man gick i öknen. Det är ganska naturligt. Och var ska man finna vatten där? Jo, man hade ju med sig en försörjare. Herren gick med dem genom ökentrakterna också. Och så fick han det där tilltalet att slå på klippan så ska ni få vatten. Ett omänskligt beteende. Slå med en trästav på ett berghäll och så skulle vattnet strömma fram. Men han gjorde så och undret skedde. Vattnet flödade från klippan. Och så blev det ju som det blev. Fortsättning följer. Och inte lång tid efteråt så var de i samma situation. Folket började knorra och klaga bittert för att törsten började göra sig gällande igen. Och ökentrakter, fortfarande var man kvar i. Och så säger Herren till Mose: du vet hur det var förra gången, lita på mig. Tala till klippan, så ska den ge ifrån sig vatten. Och hur otroligt enkelt är det inte för oss människor att falla in i det där. Att vi vet hur vi gjorde förr. Det sitter på något sätt i ryggmärgen hur vi gjorde förr. Och istället för att ta oss tid och lyssna. Vad var det egentligen Herren sa? Alltså tala till klippan. Men Mose, han gjorde som han har gjort förr. För det funkade ju så bra förra gången. Och han slog på klippan. Och den gav ifrån sig vatten. Det var inte på något sätt ett felaktigt beteende på det sättet. Alltså resultatet blev detsamma. Vattnet strömmade. Men för Mose så blev det här en väldigt betydelsefullt misstag. Att inte följa Herrens anvisningar i minsta detalj. Men jag tror att det blev en sån lärdom för Mose, för hans fortsatta gärning med Israels barn, att fortsättningen blev någonting helt annorlunda i varje fall. Men han fick ju följa, fick ju så att säga leva med konsekvenserna av det här felaktiga handlandet istället för att tala till klippan. Det talas om i Nya testamentet om att Mose liksom såg den osynliga, alltså att han hade Jesus med sig i ökenvandringen, och genom hela den här ökenvandringen så var Jesus med. Och gång på gång så ser vi förebilderna tydligt och klart. Arvid Hellström är väl som har skrivit den här boken Evangelium enligt Moses, tror jag. Han i varje fall har skrivit en bok som heter Evangelium enligt Mose. Och den är underbar. Den tar fram de här olika förebilderna som finns i Moseböckerna på Jesus. Och just det här med klippan som man fick stå på för att vara nära Herren exempelvis. Han fick slå på klippan som gav ifrån sig vatten. En fantastisk bild på hur Herren Jesus blev slagen för våra missgärningars skull. För att vi skulle få frid. Och Jesus som säger till den samaritiska kvinnan att om du visste vem det är som talar till dig, så skulle du fråga honom, säga till honom, ge mig vatten. Tala till klippan. Och han skulle ge dig vatten. En fantastisk bild på Jesus och försoningen. Och första gången Moses slog på klippan så var det ju en stark förebild på Golgata-dramat, där han blev slagen för våra missgärningars skull, hängd på korset som det fullkomliga offret. Inget mer offer behövdes. Och det var ju det som Gud ville få Mose att förstå, att nu när du har slagit en gång på klippan så behövs ingen mer slag, inget mer offer, ingen mer död, utan det fullkomliga offret har skett. Nu är det en sak som gäller, tala till klippan och den ska ge ifrån sig vatten. Ett misstag från Mose, men en lärdom han fick av den i det misstaget och den insikten på något sätt. Och en insikt som också vi kan ta lärdom av Vad underbart det är att vi kan få lära av andras misstag och slippa göra de misstagen själv. Så Mose har vi ju att tacka för mycket. Och flera av Bibelns starka personligheter har gjort misstag som vi får ta lärdom av. Och låt oss göra det verkligen och ta in den insikt och kunskap som de har fått genom sina misstag. Sen har vi väl en märklig förmåga att falla i samma dike som dem och göra våra egna misstag. Men jag hoppas att vi lär oss av de misstagen också. Men just det här med också med livets osäkra förutsättningar för oss. Alltså att vårt liv varar ett flyktigt ögonblick. Födelsens stund och tid för att dö. Ni vet hur livet är för oss. Att vi har människor runt omkring oss där vi får glädjas åt ett nyfött barn. Och i samma veva nästan kanske nästa ögonblick så får vi stå vid graven. En kär vän som har fått sluta sitt liv. Så skiftningarna är väldigt snabba och föränderliga. Jag ska läsa bara en vers idag. Jag vet inte egentligen om den hör hemma här på 13-dagen, men jag ska läsa från Psaltaren 27 och den 8:e versen. Så står det så här. Det är David som skriver de här orden. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Jag tar det en gång till. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Ja, tack Herre för att jag får nu be om din välsignelse och din heliga andes ledning för oss var och en in i detta ord, Herre. Att du ska leda oss in i din sanning för det här ordet, Herre, för vad du har tänkt för oss det år som ligger framför oss, Herre. Och jag ber om nåd att få vara ett redskap i din hand idag, Herre. Att få tala ord från dig, Herre. Och jag ber om din heliga andes ledning i Jesu namn. Amen. Ibland så får vi sådana här... Vi säger så här att det var ett ord som talade till mig. Ibland så vet ni, Bibeln är ju så full av rikedomar och skatter. Ibland så har vi ju läst samma ord 50-11 gånger. Men den 50-12 gången så händer det. Då talar det här ordet på ett sätt som det aldrig har gjort tidigare. Och den där 50-12 gången, det kanske är idag. När Herrens ord får tala till oss på ett speciellt sätt. David, han tänkte på Herrens ord. Och vad var det för ord han tänkte på som Herren hade sagt? Jo, det var ju den här uppmaningen. Uppmaningen som lyder, som jag läste. Sök mitt ansikte. En uppmaning som Herren har på sitt hjärta för oss i fortsättningen. Och idag och året som ligger framför. Det är vad jag upplever väldigt starkt. Att Herren har en uppmaning. Sök mitt ansikte. Och David, han ville ge en respons på den uppmaningen. Och han gav den responsen. Ja, ditt ansikte söker jag. Jag har insett det här gång på gång, alltså hur tidsandan i vår tid är ett gissel som håller sina kedjor runt oss varenda en. Och tidsandan, det är den stora upptagenheten. Där vi har fyllt vår vardag, våra liv med arbete, arbete, arbete. Och det har jag sagt förut, men det vill inte släppa mig. Därför att jag tror att det är viktigt att hantera sin livssituation medan vi har möjlighet. När vi får sluta våra dagar, då är det slut. Då har vi ingen möjlighet att hantera vår vardag längre. Utan då får vi gå in i Guds härlighet, tack och lov. Om vi har den inriktningen, om vi har den målsättningen med våra liv. Men ibland så känner jag att den här tidsandan på något sätt har lyckats få oss och få mig att tappa fokus på vad som är det väsentliga. Och det väsentligaste, det viktigaste i hur vi hanterar våra liv och hur jag hanterar mitt liv. Och jag kan ju se ett livsmönster som ibland skrämmer mig. Och hur lätt det är att hamna i ett livsmönster som på något sätt blir ett gissel, ett fängelse. Att man fortsätter som man alltid har gjort. Man kommer in i ett livsmönster där det handlar om bara om arbete, arbete, arbete. Dagen lång. Och man kommer hem och får sätta sig vid matbordet och äter och sen sätter man sig ner. Ofta så blir det vid datorn eller vid tvn. Och så blir man sittande där. Och ni vet, jag tänkte på det ibland när jag såg pappa komma hem från skogen. Jag har arbetat i skogsarbete hela dagen. Och så kommer han hem och så ska han sätta sig och se på nyheterna. Ni vet, på tvn, det var hans tv-program. Han satt där kanske 5 minuter, sen sov han. Såg man han satt där i soffan framför tv och helt slut och sov. Och mamma var ofta den som fick försöka få liv i honom för att han skulle verkligen få se det där han skulle vilja se. Nyheterna och väderleken, hur vädret skulle bli och så där. Och tänkte, men det där, sån ska inte jag bli. Och nu sitter jag där. Ofta händer det att man slumrar till. För just det där man sätter sig efter att ha varit i farten hela dagen. Och så sätter man sig ner och så får man det här berömda paltkomat efter en fantastisk middag som har blivit framdukad. Hur lätt är det inte att slumra in och slockna? Och allt det där man hade planerat under dagen, att när jag kommer hem då ska jag göra det och det och det och det. Det går på stöpet. Ja, men imorgon ska det bli bättre. Då ska jag hända. Ni vet, känner ni igen er? Jag är i den sitsen. Allt för ofta. Och jag är ingen bättre än någon annan. Men frågan är om det här är någonting som jag vill. Och jag inser att det här vill jag inte leva. Så här vill inte jag leva. Därför att jag har uppfattat signaler från Herren. Och när jag tänker på Herrens ord i mitt hjärta så finns det en signal som går fram väldigt tydligt. Ett Guds tilltal som säger, sök mitt ansikte. Sök mitt ansikte. Och hur gensvarar jag på det tilltalet? Jag är rädd för att Herren har fått vända tillbaka efter, i outrättat ärende så att säga. Därför att hans tjänare, hans broder och vän har inte tid. Ja, jag har så mycket nu, men jag ska se om det finns en möjlighet. Låt mig sitta i min almanacka, i min agenda. Och ni vet hur den ser ut. Nedklottrad som ett klotterplank av aktiviteter, av tider som ska passas och planering som ska göras och grupper som ska träffas och möten och samlingar, en hit och en dit. Och jag känner alltså att det här är allvar. Därför att det är ingen synd. Och det är det som är synd, höll på att säga. Att det inte kunde vara en sån ordentlig synd, det här livet som vi lever. Att vi kunde peka på det och säga och känna syndanöd. Men det handlar om prioriteringar i våra liv och i mitt liv, i synnerhet. Att prioritera rätt och att våga erkänna att jag måste göra förändringar i mitt liv. Och inte bara för min skull, utan för Guds skull. För Guds skull. För Guds skull, gör någonting med ditt liv, människa. Ibland känner jag det här så starkt så att jag skulle vilja ställa mig mitt på gatan och skrika rakt ut: stanna! Nu vet det här ruschen. Människor som springer från den ena samlingen till den andra och från den ena affären till den andra. Och det är ett myller av människor. Och så står en idiot där och skriker: stanna! Vad gör du med ditt liv? Alltså det är ju så suveränt viktigt. Vi har bara ett liv. Det går inte i repris, kära vänner. Att nu gör vi om det här. Det blev inte som vi hade tänkt. Nu gör vi om det här. Låt oss börja om från nytt, på nytt. Börja om från början. Ja, om det vore så enkelt. Men vi har ju en fantastisk Gud som har sagt att jag vill göra någonting nytt. Och han vill börja nu. Att skapa den här förändringen som är nödvändig för både dig och mig och för oss. Om vi ska kunna ge ett positivt gensvar på Guds tilltal idag: sök mitt ansikte. Att vi ska kunna säga som David: ja, jag söker ditt ansikte. Jag vill söka ditt ansikte. Det handlar alltså om ett viljebeslut som är väldigt avgörande för oss. Det finns alltså tider då Herren kallar oss ur våra dagliga rutiner. Särskilda tider då hans enda uppmaning är den vi har läst: sök mitt ansikte. Alltså det finns tider och perioder. Sökningstid brukar man tala om. Även om inte jag vet hur egentligt bibliskt det är. Men att Herren har särskilda tider. Ni vet hur det var när han kom till Jerusalem. Och stod och grät över staden som inte förstod att tiden var inne för hans besök. Och ibland så känner jag hur den här tidsandan har gisslat oss. Så att vi inte inser att nu är Herren här. Han står för dörren och klappar. Och han vill komma in. Men får han komma in? Har vi tid med honom? Har vi tid med Gud? Det är viktigt att förstå alltså vad det handlar om när vi nu säger ett ja till denna uppmaning att söka Herrens ansikte. Det handlar inte om att söka Gud för att uppnå vissa saker. Inte heller att söka Gud för andra människors skull. Utan att söka Gud För Guds skull, som jag var inne på, för Guds skull, sök Gud. Sök Guds ansikte. Sök honom för hans egen skull. Han är värd vår hängivenhet och vår strävan att komma honom närmare och närmare för varje dag och för varje år. Israels barn, de firade jubelåret. Vart 50:e år. Jubelår. Vilket underbart namn och epitet för ett år som ligger så här, som vårt, framför oss. Tänk om vi skulle kunna få fira ett jubelår. Ett jubelår då gamla skulder och oförrätter blev strukna ur boken och man fick börja om på nytt. Starta om på nytt, börja om från början. Då det handlar om att få vila. 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 Ett sånt litet ord som är en bristvara idag i vårt samhälle, men som är livsnödvändigt. Gud gav oss sabbaten som en gåva att förvalta för att vi skulle liksom Gud vila från våra verk. Nu det enda som lägger oss till vila, det är vår verk. När vi blir så verkbrutna att vi inte orkar längre, då är det så dags att vila. Då vi tvingas till det. Jag tror att Gud vill ju förstås att vi ska komma nära honom. Jag har sagt det förut och det står ju på flera ställen i Bibeln. Jag ska bara ta ett citat som jag har läst någon gång. För inte så länge sedan, Jesaja 30, vers 15. Så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Alltså en sån enkel konstruktion, alltså, och klart besked från Herren. Han ger oss ett exempel, han ger oss ett recept på att komma in i styrka och kraft med sitt liv. Att få tillbaka kraften som har försvunnit. Kraften som rinner ut. Alltså vi är ju ett enda dyhål av kraftlöshet. Och det är ett sinande kraftpaket som går här. Som är på väg att ätas upp av tidsandan. Som du känner dig kraftlös. Och förtvivlad över ditt livssituation. Vissa människor skulle jag vilja ta tag runt axlarna och säga, för Guds skull, sluta. För din egen skull. Den här mannen, mitt i sitt arbete, signade ner död. Mitt i sitt arbete. Fru, barn. Hopplöst. Det är slut. Vårt liv är ett flyende ögonblick. Vad gör vi av vårt liv? Jag känner ju själv hur man är instängd som i en kokong ibland. Så blir det så påtagligt, tydligt och synligt för en. Inrutade dagar som är fyllda av arbete för att komma hem, äta och slockna. Och jag vet att det här är inte vad Gud har tänkt för oss och för mig, utan jag tror att Gud har en plan. Det är inte bara stickan, utan Gud har en plan för dig och för mig och för oss. Gud har en plan. Han vill att vi ska komma närmare honom. Närma er Gud och han ska närma sig er. Alltså ett möte. Och platsen för mötet, det bestämmer du. Det bestämmer jag. Gud finns här. Han står och väntar på dig och mig. Och han har vänt sitt ansikte till oss. Och han ger oss frid. Men vad gör vi med vårt ansikte? Barn är ju så det drastiska. Vem var det som berättade om det där med barnet som fick ta tag i hans ansikte och vrida det till honom? Pappa, se på mig. Han hade inte riktigt fokus på barnet när barnet skulle berätta om sin dag och sina planer och sina tankar. Utan hans tankar var något annanstans. Och barn är så konkreta. Han tog tag i sin pappas ansikte och vred. Pappa, se på mig. Det behöver vi inte göra med Gud, men jag tror att Gud skulle behöva göra det på oss. Mitt barn, se på mig. Se på mig. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag säger det här för att jag känner att det är en dödsparasit som har gripit tag i oss varenda en. Och det är den här tidsandan. Gud vill inte att vi ska vara som alla andra. Gud vill att vi ska vara som han. Paulus, jag ska läsa det till avslutning och börja gå in för landning. Det är från första Korinthierbrevets tredje kapitel. Så ger han en hur ska jag säga, beskrivning av hur situationen ser ut i församlingen i Korint. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte och det gör ni inte nu heller. Eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Det är inte vad Gud vill. Han vill inte att vi ska vara som alla andra. Gud har någonting bättre, någonting mer, något väsentligt för oss var och en. Han vill att vi ska få leva i harmoni. Att få leva i en längtan som föds av en relation med Herren. Att ständigt vara honom nära, att komma honom närmare och närmare och närmare. Steg för steg närmare Gud. Och min utmaning och min uppmaning idag på församlingens årshögtid gäller för mig och för oss. Sök Herrens ansikte. Som ett personligt beslut att nu måste jag ta ett steg närmare Gud. Att lik Paulus inse och förstå att det finns någonting som är bättre. Allt det andra kan jag kasta bort. Det äger ingenting värde. Ett värde består att lära känna Kristus och hans uppståndelseskraft. Om det skulle kunna få bli vår inriktning för det här året, att vi som enskilda individer och människor gör vad vi kan för att förändra vår livssituation, för att det ska kunna behaga Gud, för att Gud ska kunna få sin vilja fram, att vi ger responsen: ja, jag vill söka ditt ansikte. Att det på något sätt blir en förändring som innebär att vi kommer närmare Herren. ni som inte har varit in i barnrummet, våra barnen här har varit där och med förtvivlan i sina ansikten och sett att det har hänt någonting. Alla barnleksaker är utslängda därifrån och förändringen är total. Det var fint, tycker jag. Och det finns mycket kvar att göra innan det riktigt är färdigt och att barnen kan känna sig hemma där igen. Men jag tror att de kommer att göra det snart. Men jag tror att Gud vill forma oss också så att vi blir vackra, så att vi blir tilldragande, så att människor kommer och säger: wow, vad har hänt? En ansiktslyftning? Nej, vänta, det är inte det. Nya kläder? Nej, det är inte det. Vad är det som har hänt? Svaret är enkelt. Jag har fått möta Gud. Ett nytt möte med Gud som har förvandlat mig. Och jag säger bara en sak: aldrig mer detsamma. Aldrig mer tillbaka, utan nu vill jag framåt. Nu vill jag söka Gud. Låt det få bli det som kännetecknar dig och mig och vår församling det här året som ligger framför, att söka Guds ansikte. Och den här barn är så impulsiva och framåt. De frågar inte om lov, utan de bara går och gör det som ligger på deras hjärtan. Jag tände den här sjuarmade ljusstaken idag som en bild på Guds närvaro och att Gud vill vara närvarande i sin församling. Han vill ha en plats i vårt centrum, i det heliga. Där ställdes den sjuarmade ljusstaken och den skulle skötas av prästerna som varje kväll skulle tända den, och den skulle lysa hela natten, hela natten. Låt oss tända den här staken varje, och nu tänker jag inte fysiskt kanske, utan bildligt, alltså att vi ser den här ljusstaken på något sätt som en symbol för Guds närvaro. Låt det få bli någonting som för sig går i vårt tankeliv och i vårt sinne, att idag vill jag tända ljusstaken som en bild på att nu är Gud närvarande och jag vill vara närvarande. Den här responsen är oerhört viktig. Låt oss be tillsammans och lägga det här nya året i Guds händer. Herre, tack för att du har gett oss ett tilltal, Herre. Och nu ber jag att du ska hjälpa oss att ge en personlig respons på det här tilltalet, Herre. Sök mitt ansikte. Och Herre, jag vill svara: ja, jag vill söka ditt ansikte, Herre. Och jag vill uppmuntra och uppmana oss som församling att söka ditt ansikte av hela vårt hjärta, av hela vår kraft, av hela vårt förstånd, av hela vår människa, Herre. Att söka dig av hela vårt hjärta, Herre. Att det får bli någonting som kännetecknar oss och mig i fortsättningen, att vi är sökande människor som söker dig först och främst och söker din härlighet och söker din närvaro, ditt jag. Tack för att där är platsen för omformning, för utrustning, för kraft och styrka, för resurser som vi saknar idag men som du kan förse oss med, Herre. Tack, Herre, för att vi får söka dig, Herre, och finna dig. Att du har sökt dig närmare oss när vi söker dig, Herre. Nu ber jag om din välsignelse och ledning för oss var och en, Herre. Du vet vad som vi sitter fast i, vad jag sitter fast i, Herre. Och nu ber jag om befrielse. Att alla bojor och band som har bundit och som binder, Herre, ska få lossna nu i Jesu Kristi Nazarens namn, Herre. Att vi ska kapa banden och lossa bojorna från våra händer och fötter och våra kroppar, Herre. Och få hänge oss till att komma dig närmare, Herre, i Jesu Kristi namn. Jag ber om din hjälp och ledning för oss var och en. Att vi kan hitta lösningar som vi inte trodde fanns på vår livssituation, som ser så knuten och bunden ut, Herre. Men nu ber jag att du ska ge oss lösningarna, Herre. Du ska ge oss initiativförmåga, Herre. Du ska ge oss motivation och kraft att ta det steget till förändring. I Herren Jesu Kristi namn. Amen.